Där är vi. Får se om det hörs. Annars så får vi låtsas. Gott att se er. Om det är någon som inte känner mig så heter jag Björn Holm. Det heter jag ändå, även om ni känner mig. Så att ni vet att jag talar sanning. Det är alltid bra att börja med att skapa förtroende på det sättet när man ska säga någonting som är sant. Det syns inte än, men vi har ju fortsatt att vandra vidare genom Nya testamentet här under våren, och vi har kommit fram till Paulus och talat om honom nu redan i 2 veckor tidigare, om Paulus som apostel och Paulus missionären, och nu är jag framme vid Paulus brevskrivaren. Det är ju så att han, ja just det, så bra. Han var vigare än vad jag är, kan jag säga. Han satt och skrev sina brev. Det är ju så här att vi känner ju Paulus ofta som missionären eller evangelisten. Och han reste omkring i det här området och startade församlingar, spred evangelium. Han grundade församlingar på varje plats där han kom till, i stort sett, där det gick, så att säga. Men när han hade gjort det så var det inte så att han bara hade satt ner de här korna, de här plantorna i jorden, och så stack han iväg och lämnade dem till sitt öde, utan han behöll kontakten med dem. Han vårdade församlingen. Han var mån om att få veta hur gick det för dem. Och det är någonting i den här tiden när den kristna kyrkan börjar spridas över världen som gör det här möjligt, nämligen den romerska postverket, kan man säga. Det utnyttjade den tidiga kyrkan väldigt tidigt och väldigt mycket. Det finns väldigt, alltså de flesta av, som jag har hört, men väldigt många i alla fall, av de bevarade breven ifrån romarriket som finns kvar är just korrespondens mellan kristna människor. Det är någonting i den här tiden, det är någonting i mötet mellan evangelium och den här moderna uppfinningen som gör den kristna kyrkan till brevskrivare. Man behåller kontakten med varandra. Och Paulus känner vi som brevskrivare därför att vi har en hel del av hans brev bevarade. För dig som håller på att lära känna din bibel så kan jag säga att Paulus är skyldig till åtminstone 13 av Nya testamentets brev som finns bevarade. Och de är lite olika. En del är skrivna så är ganska svulstiga att läsa. Till exempel Romarbrevet det är en ganska stor köttbit att ta sig igenom. Därför att där så ringer han in och sammanfattar det här är det evangelium som jag predikar. Så kortfattat som möjligt. Det finns Galaterbrevet drar lite åt det hållet också. Det finns andra brev som han skriver till vissa församlingar för att sätta fingret just på en specifik situation som han har hört talas om, som pågår i församlingen, och då svarar han på det. Om det finns frågor och problem i församlingen så skickar han in i det. Det kan se till exempel första andra Korintierbreven, första andra Thessalonikerbreven har lite den karaktären och så vidare. Vissa brev har han skickat till enskilda personer. Vi har första andra Timoteusbrevet och Titusbrevet som han skickar till andra kristna ledare för att ge dem råd, för att uppmuntra dem i sin tjänst och så vidare. Och så har vi en del, vi har ett brev till som sticker ut kanske mest, och det är Filemonbrevet som är skickat tillsammans med en förrymd slav. Och det kommer vi lite till därför att, eller vi kan säga så här. Idag tänkte jag ringa in lite grann en grupp av de här breven och ännu mer ett brev i den här gruppen. Och det är det vi kallar för fångenskapsbreven som Paulus skriver mot slutet av sitt liv. Han satt ju i fängelse vid flera tillfällen under sin tjänst och så vidare. I Apostlagärningarna framgår det inte, men av breven så framgår det att han satt fängslad i Efesos en period. Hade svårigheter där. Han satt 2 år i husarrest i Caesarea. De var tvungna, eller ett slags skyddshäkte kan man säga. Han blir inlåst i Herodes gamla palats för att skydda honom ifrån den arga folkhopen som vill stena honom. Och där stannar han i 2 år. Och så kommer han till Rom där han skriver de flesta av de här breven. Och så skickar han dem därför att han var ju tvungen att behålla kontakten. Och när han nu dessutom inte kunde resa runt till församlingarna så blev det ännu viktigare att göra vad han kunde för att hålla kontakten. Så dels så tar han emot besök med rapporter ifrån de olika församlingarna. Och så skickar han också bud tillbaka. En av dem han träffar i Rom är Onesimus, som var en förrymd slav som har kommit till tro genom mötet med Paulus. Och som sen antingen beslutar sig själv eller har fått blivit uppmuntrad att återvända till sin tidigare herre. Och då skriver Paulus Filemonbrevet och skickar med det för att se till att Filemon, som är en kristen och medlem i församlingen i Kolossai, ska ta emot honom som en kristen broder. Och med honom åker också Tychikos, och honom skickar han med ännu fler brev. Där skickar han Efesiebrevet och Kolosserbrevet. Och så samtidigt så sticker Timoteus iväg till Filippi med brevet till Filipperna. Så att han är ganska aktiv under sin fängelsetid för att skicka. Och satt han dessutom i den ställningen så är jag imponerad av hans vigör. Men jag tänkte som sagt idag ringa in Efesiebrevet som ett exempel på den här verksamheten som Paulus sysslar med. Alltså Efesiebrevet är lite knepigt. Det är ett brev som man märker ju när man börjar läsa det att det känns otroligt att han skulle skicka det här brevet till Efesos. Därför att Efesos var en församling som Paulus kände väldigt väl. Han hade bott där under lång tid. Han hade haft Efesos som bas för en del av sina missionsresor. Och så skriver han ett brev då ifrån fängelset i en utsatt situation, och han misstänkte att det kanske inte skulle gå så bra dessutom. Om man läser de andra fångenskapsbreven så förstår man att alternativet att han inte skulle komma levande därifrån fanns där. Och han hade haft ett ganska tårdrypande möte med just de äldste från Efesos innan han gav sig ut på den resa som till slut ledde honom till fängelset i Rom. Och ändå så är Efesiebrevet väldigt opersonligt. Det finns inga personliga hälsningar till någon som han kände där. Det finns liksom väldigt lite specifika människor och situationer som nämns i Efesiebrevet. Det har ju föranlett många att liksom tvila på, är det verkligen Paulus som har skrivit det här? Eller är det någon slags förfalskning? Eller kanske en pseudepigraf. Dessutom så är det så att de allra första handskrifterna som vi har bevarat, de äldsta kring Efesiebrevet, så står det inte ens att den är till Efesos. Utan där står det att det är till, hur översätter man det? Till de heliga som också lever i tron på Jesus Kristus. Men det troliga är att Efesos församlingen var inte den enda församlingen som det här brevet landade i. Troligtvis är det ett brev som han skriver till församlingarna i den här regionen i sydvästra Asien. Därför att det har lite likheter med en del andra. Man märker att det finns en del problem i de här områdena. Och då, ifall det var så vore det naturligt att skicka det brevet just till Efesos för att spridas vidare. Och det finns dessutom, han skickar brevet med Tychikos. Och läser man sen i andra Timoteusbrevet så står det väldigt tydligt att jag har skickat Tychikos till Efesos. Så att det är inte helt otroligt. Det var lite kuriosa så att ni vet vad vi leker med här. Men det som var problemet i den här regionen där Efesos församlingen är belägen, det var egentligen 2 stora saker. Det ena var att som det fanns ganska många församlingar vid den här tiden så fanns det en viss splittring mellan hedna kristna och judakristna. Alltså de som kom ifrån judisk bakgrund och hade med sig den judiska traditionen när de mötte Jesus och tog med sig det in i sin tillbedjan. Och de som inte hade den bakgrunden utan kom från, så att säga, från antingen från andra religioner eller från ingenstans in i detta. Och de här hade väldigt svårt att samsas, därför att det fanns en idé om från båda håll på något sätt att jag är inte säker på att de där är riktiga kristna. De judakristna tänkte att ja, men de är inte så noga med lagen och det här med omskärelse och grejer. Det där, jag vet inte om det där är riktigt på riktigt. Det är kul att de är med, men jag är inte säker på att deras tro är genuin. Och att andra hållet, att liksom de hedna kristna säger att ja, men de där judakristna, de håller fortfarande på och fira vissa högtider och de är noga med vilken mat de äter och så vidare. De har nog inte fattat det där med evangeliet ordentligt. Det är kul att ha dem här, men jag tror inte de är riktiga kristna. Och det var det ena problemet som fanns i den här regionen. Och det andra som skiljer ut Efesierbrevet ifrån en del andra, det är att från Paulus perspektiv i alla fall så verkar det vara så att en del av de problemen som man brottades med i församlingen hade en andlig bakgrund. Det fanns en slags osund andlighet i den här regionen som på olika sätt påverkade församlingen. Inte minst genom fruktan. Alltså att man visste om den andliga aktiviteten i området och det skrämde församlingen. Därför man var rädd att det här hotar oss. Och när Paulus då skriver till de här församlingarna så skriver han ett väldigt fascinerande brev. Det är knepigt på väldigt många sätt. Språket är helt hopplöst. Vi ska läsa en text alldeles strax och då kan jag påpeka att hela den texten som vi kommer att läsa är en enda mening på grekiska. Och Efesierbrevet överhuvudtaget är, han har ett resonemang och så rätt vad det är så brister han ut i bön och lovprisning och har långa såna här haranger om Guds härlighet och verkar helt komma ifrån ämnet, inte helt ämnet, men i alla fall han verkar liksom inte, han verkar vara helt uppslukad av vad han gör. Så att det är ett brev som är genomsyrat med bönespråk som också kan göra det ganska knepigt att läsa ibland. Men jag tänkte vi ska läsa en av de här så, i inledningen till Efesierbrevet. Det står på sidan 1397, tror jag. Innan här så har han gett en inledande lovprisning omkring Guds nåd och storheten i Guds plan att sammanfatta allt i Kristus. Och den texten, de verserna som vi också läste i början av gudstjänsten här, att församlingen har fått den helige ande som sigill och borgen för sitt arv och så vidare. Och så kommer vi till vers 15 där det står: jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp som han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss ibland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom ifrån de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan och tala till oss. Låt oss se och förstå den nåd som du har i beredskap för oss idag. I Jesu namn. Amen. Här ber Paulus för sina mottagare, för församlingarna som han har hört om, som han vet finns här och det de brottas med. Och det som är spännande är att mycket av den här bönen som han ber har ankartrådar sen in i den undervisning som han ger i brevet. Som bemöter den här problematiken med splittringen emellan dem och situationen med det andliga betrycket som församlingen upplever. Och det är fascinerande, för som sagt, det här är en enda lång mening. Och det tog ett tag att liksom nästla ut, vad är det egentligen han ber om när han ber för församlingen? Och han vet om deras situation och så vidare, vad är det han ber om? Och egentligen så är det samma sak som han snurrar runt på lite olika formuleringar. Han ber om att de ska få insikt. Han ber att de ska få kunskap och insikt. Vishetens ande som låter dem få kunskap om Gud. Att det inre ögat ska få ljus så att de kan se vilket hopp de har fått, vilket arv de har och så vidare. Och lite senare i brevet så kan han inte bärga sig, utan då glider han in i det här igen och fortsätter bönen, och då ber han om samma sak. Han ber att de ska få stå fasta i Kristus och lära känna bredden, längden, höjden och djupet. Att de ska lära känna Kristi kärlek. Och det här är intressant, för att den kunskap som han vill att de ska få är ganska basal. Jag har försökt att knåda ihop de här olika spretiga trådarna till två stycken klumpar som jag tänkte att vi ska prata om lite grann. Om vad är det han vill att församlingen ska få insikt och kunskap om? Och det ena är det här. Han vill att de ska förstå att de är renade i Kristus. Alltså, han vill att de ska få kunskap om frälsningen. Och det här är, alltså det är det han säger, att de ska få, att de, han ska öppna deras inre ögon, ska få ljus, att de ser vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och när han sen börjar undervisa så börjar han med att prata om hur de har blivit levande jorda genom Kristus av nåd. Att vi är hans verk skapade genom Kristus till att göra de goda gärningar som Gud har bestämt oss till. Han predikar helt enkelt frälsning av nåd genom tro. En sånt här. Luther skulle bli så glad. Han var nog glad när han läste det här. Och det här är ju som sagt en sån här basal sak som man känner att skulle han, alltså det var dyrt att skicka brev. Det gick åt saker, det var inte alldeles smidigt och folk skulle resa långt och det var rätt så farligt. Och så slösar han det på att påminna dem om saker som de redan vet. För om de inte visste det här, kunde de verkligen kallas kristna då? Om de inte har fattat det här? Man kan se det lite som, alltså den första känslan när man känner det här, det är att man kan reagera med att det här vet vi ju redan. Det här har jag redan hört. Det här behöver du inte säga en gång till. Men från Paulus perspektiv så är det ungefär som att säga att nej, men frukost åt jag en gång. Det gjorde jag, det kommer jag ihåg. Det har jag till och med bildbevis på när jag var 5-6 år. Så det behöver jag inte göra igen. Och det funkar ju liksom en liten stund. Men frukost är någonting vi äter varje dag. Vissa av oss kanske känner behov av att variera oss lite ibland, men det är ändå så att vi behöver äta frukost, de flesta av oss. Eller vi behöver äta mat. Det går inte att säga liksom, hej, ska du med och äta en sväng? Nej, jag åt en gång. Liksom. Det funkar inte så. Vi vet att vi behöver det här. Vi behöver matas med mat. Och vi behöver faktiskt ungefär samma näringsämnen vad vi än väljer att laga. Och att Paulus lyfter upp den här basala sanningen, vi är renade i Kristus. Jag har valt att liksom skriva det därför det finns flera, anledningar till det, det kommer vi till. Men att han väljer att påminna dem om detta, det har att göra med När vi står inför kampen mot ondskan som vi upplever. Alltså när vi upplever att här finns det en andlighet som skrämmer oss. Som är osund och som hotar oss som församling. Så är det lätt att börja titta ut i skuggorna. Och leta efter det där som skrämmer oss. Den där ondskan, det där mörkret, det där odefinierade andligheten. Det som härom veckan, det var nog kanske nu i tisdags kanske. Jag kommer inte ihåg. Jag körde i diket i alla fall på vägen hem. Det var en upplyftande upplevelse. Det hade jag aldrig varit med om förut. På det sättet. Jag fick möte på vägen. Och som vi vet så är det ju så på vintern när det är välplogat och sådär så är vägarna mycket bredare än vad de är på sommaren. Man känner ju en otrolig frihet att köra på den breda vägen. Och så fick jag ett möte. Klockan var kanske 22:15 på kvällen. Någonting sånt. Och jag tänkte att det bästa att ta det säkra för det osäkra. Han låg ganska långt ut i vägbanan. Det var en stor bil så jag tog i lite extra och lämnade lite extra plats. Och så kände jag att det sög i lite grann. Men jag körde på lite grann ändå för att komma lite längre. Och sen försökte jag svänga upp på vägbanan igen. Och då gick inte det. Utan när jag försökte det, då stack bilen iväg ner i djupsnön. Och där satt den fast. Ja, det gick bra sen. Jag först försökte två stycken snälla Vimmerbybor hjälpa mig. Det finns och det här skulle kunna vara en sån fantastisk illustration av den barmhärtige samariten. Det stannade en tysk också och försökte hjälpa mig. Det gick inte heller. Till slut så fick jag ringa en bonde som förbarmade sig över mig och mitt tragiska åk. Men poängen var i alla fall att jag ville vara så säker på att inte krocka med den här bilen som kommer åkande. Att jag tittade på den och inte på var jag hade bilen någonstans. Jag kom längre och längre ut på vägbanan och till slut så var det kört. Istället för att titta där som jag borde ha kört så tittade jag på vad jag borde undvika. Och lite det är det som Paulus lite återvänder till här. Han säger att det viktigaste du kan göra när du möter andliga faror, det är inte att titta på hindret som du ska undvika eller stirra på faran så att du kan upptäcka den i tid. Det du behöver göra är att titta på vägen. Du behöver komma ihåg det som är det centrala, det som är det viktiga. Att du är renad i Kristus. Att du är frälst helt enkelt. Och det lägger han ut på ganska många sätt. Och sanningen är det att kunskapen om frälsningen är så centralt i Efesierbrevet så att han, när han talar om skillnaden mellan deras liv innan de mötte Kristus och deras liv efter att de mötte Kristus, så verkar skillnaden helt enkelt vara kunskap. När han talar om att så som ni levde förut levde ni som hedningarna i Efesierbrevet 4, kapitel 17. Efter att han har pratat lite om det så säger han att 4:17. Jag besvär er därför för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd är förmörkat. Och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet. Och är förstockade i sina hjärtan. Och så pratar han om konsekvenserna av det. Och sen så säger han i vers 20. Men så är det inte med er. Därför att ni har lärt känna Kristus. Kunskapen om frälsningen förändrar allting. Därför att för Paulus så handlar det inte bara om min egen personliga lilla värld. Han skulle aldrig kunna säga att jag tror att Jesus är Herre och frälsare, men det är bara min personliga åsikt. Därför att han tror att det här är sanningen om världen. Och därför så matar han på ganska mycket i Efesierbrevet om sanningen. Hur viktigt det är att hålla sig till sanningen. Det är sanningen som gör oss fria, säger Jesus. Och det skriver han under på helt och hållet. Han uppmanar dem att Tala därför sanning med varandra. Han säger att låt ingen lura er med tomma ord och lögner. Han säger att i slutet när han talar om, han sammanfattar sitt brev i bilden av en soldat som gör sig redo för strid, så säger han att det första han säger att ni ska spänn på er sanningen som ett bälte. Därför att sanningen om det som Kristus har gjort är det viktigaste verktyget i mötet med en andlighet som skrämmer oss med ondskan. Det är som pastor Prem i Davangere brukar säga. De får ganska mycket besök av människor som sitter fast i olika typer av andligt inflytande och besättelse och saker. Han är så fruktansvärt lugn. Han var så lugn som de sa, det kommer aldrig bli någon väckelse i hans kyrka, för han skriker inte tillräckligt. Han är väldigt lugn och resonerande. Så kommer människor som har de här problemen och de börjar göra allt möjligt. Och han är lugn och sådär sansad och ber för dem, och sen så går de därifrån. Och jag frågade efteråt, vad var det som hände? Ja, det var en demon, sa han. Jaha. Ja, du vet, då sa han det här till mig, att it's not a power ministry, it's a truth ministry. Det handlar inte om att du ska ösa på med kraft. Det handlar om att du ska tala sanning. För det kan de inte, det kan inte ondskan stå emot. Så det första han vill att de ska få insikt om är detta, att de är renade i Kristus. Arvet och hoppet som de har i honom. Och det andra som han lyfter upp under brevet är det här. Enade i Kristus. När han talar om detta, när han ber och säger att han vill att de ska få ljus, att de ser vilket rikt och härligt arv de har, står det också hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det här är också en av de här sakerna som har ankartrådar rakt igenom det här brevet. Som hänger ihop med det andra problemet, ni vet, med splittringen. Därför att när han talar om den kristna församlingen, så talar han om att det är här som, att det är boplatsen för den här väldiga styrkan. Det är jättesvår översatt. Därför att han matar på med så många superlativ. För att ni måste förstå hur väldig den här kraften är. Den var så stor att den lät Kristus, att han kunde liksom uppväcka Kristus ifrån de döda, sätta honom på Guds högra sida, upphöja honom över alla härskare och makter och krafter och herravälden, genom ett namn som står över alla namn, lägga allt under hans fötter. Och den kraften är verksam i er. Därför att ni är hans kropp. Och så pratar han om senare i brevet om varför den här kroppen måste vara enad. Varför den här kroppen måste vara enad. Och det hänger ihop med att det är därför att det här livet, den här kraften, finns i den här kroppen. Därför att Kristus är huvudet. Och det är någonting som är ganska fascinerande. Han använder det här bildspråket väldigt, när han liksom, för att verkligen få dem att förstå. Alltså allt är lagt under hans fötter. Han har huvudet över allt annat. Och ni är hans kropp. För att få dem att förstå. Det som kommer emot dem kommer emot honom som är huvudet för dem. Därför att kroppen sitter ihop. En kropp som inte sitter ihop är inte en kropp. Det är reservdelar. Vi är enade i Kristus. Och den kraft som uppväckte Kristus är verksam i församlingen. Och därför så är splittring någonting som ligger högt upp på ondskans lista. Det är någonting som är ett problem. Att när kyrkan är enad så lever Kristus i församlingen. Så lever hans ande i församlingen. Och därför så läggs ganska mycket resurser på att splittra den här gemenskapen. Ordet för djävul som vi har, det kommer från grekiskans diabolos. Som ordagrant betyder att kasta isär, att slita itu. Det är det som ondskan verkligen försöker göra. Slita itu och kasta isär. Därför att ett hus som kommer i strid med sig självt kan inte bestå, står det. Och då har vi den här situationen med en församling där en grupp säger att men de har såna där saker för sig, de är nog inte riktiga kristna. Och den andra säger att de har inte såna saker för sig, de är nog inte riktiga kristna. Så retade gallfeber på Paulus. Han trycker så mycket på det här. Det Jesus gör när han dör, det är att han river ner skiljemuren som skilde judarna ifrån judarna ifrån hedningarna för att skapa en enda människa i Kristus. Det är väldigt lätt för oss. Vi som tar vår tro på allvar, eller åtminstone vi som gärna vill ha bilden av oss själva, att vi är sådana som tar vår tro på allvar. Att ha någon annan att ta spjärn emot och säga, jag visar att jag är en riktig kristen för jag är inte sån. De är inte riktigt kristna, de är ju katoliker. Det kan man ju inte vara. Det var förbjudet i Svenska kyrkan att tända ljus under en lång tid för att det ansågs vara för katolskt. Och sådana här saker. Och där så lyfter Paulus, och han trycker verkligen på det här med att ni kan inte göra så. Därför att det finns inte längre mer än en människa, säger han. Det finns inte två folk längre. Vi skulle gärna vilja ha en trappstege, men vi kan ha liksom hedningar, om det är okej att prata om det fortfarande, det vet vi inte riktigt. Men vi är ganska bra på att dela upp de kristna i ganska kristna, väldigt kristna, frälsta, härligt frälsta, saligen härligt frälsta och allt vad vi skulle kunna säga. De som har fattat det här med församlingen rätt, de som har fattat det här med sakramenten rätt, eller vad det är, de som har rätt bibelsyn. Det går inte att hålla på så. Av flera skäl. Dels därför att ett hus som är i strid med sig själv kan inte bestå. Därför att vi lägger krokben för den kroppen som är här för att sprida budskapet om Herrens frälsning för den här världen. Men också för att det gör ju att vi inte kan lära oss någonting av varandra. Vi slutar lyssna på varandra så har vi ingen chans att lära oss någonting av varandra. Utan då måste vi var och en uppfinna hjulet helt själva. I kapitel 4, inledningen till kapitel 4, så skriver Paulus att jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Och sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, en är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allt och verkar genom allt och finns i alla. Det är fascinerande att Paulus tar till sådana stora ord, har att göra med att han har sett att den här församlingen alltså har en plats i Guds plan. Det var så att säga inte bara ett smidigt sätt att förvara kristna människor så att de inte skulle drälla överallt så man klumpar ihop dem, utan församlingen, kyrkan, har en plats i Guds plan. När han talar om sin egen roll och han talar om Guds plan att föra ut evangeliet till hela världen och alla folk. Så säger han i kapitel 3, vers 10, någonting som är fascinerande. Han säger, nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet. Han antyder alltså att det här med att tala sanning till andarna är en del av hela kyrkans kallelse. Genom det livet som de lever tillsammans så vittnar de, så ger de kunskap för härskarna och makterna i himlarymderna om Guds vishet. Det är lätt att tänka att det där liksom, ja, är någonting som, det borde de kunna räkna ut själva, det märker de väl. Men faktum är att Paulus säger att men, det här är planen. Gud formar en gemenskap, en kropp, och låter sin ande bo i den. Och låter dem vara ett vittnesbörd för världen. Så att alla som ser dem i himlen och på jorden och under jorden ska veta. Och därför så måste den vara, de måste ta hand om varandra. De måste vara hel. Han skriver i kapitel 4, vers 16. Han har talat i kapitel 4 om de olika gåvorna, de olika tjänsterna som finns i församlingen. Alltså hur kroppen är uppbyggd. Och vi kan läsa från vers 15 förresten. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder. Men just den kraft som han har gett åt varje särskild del, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Hur går det till då? Hur ska kyrkan kunna vara det vittnesbördet som låter härskare och makter få kunskap om Guds vishet? Hur ska den kunna vara ett förrådshus för den väldiga kraften som verkar i Kristus? Det svar som Paulus ger är ganska förvånande. Därför att i det här skedet så börjar han tala om vardagslivet. Ett helgat vardag. Jag vet inte hur mycket vardag det där är för oss i Mariannelund i och för sig. Med en väldigt packad tunnelbana. Eller är det en rulltrappa? Det gamla folkets hus. Men när Paulus börjar tala om de här, han har talat i väldigt stora, om väldigt stora ting och väldigt stora sanningar. Och senare också när han sammanfattar alltihop så tar han också som sagt den här bilden av soldaten som gör sig redo för strid och så här. Men när han talar om hur det går till, då pratar han om vardagslivet. Han pratar om hur de ska prata med varandra, att de ska tala sanning. Att de ska vara hederliga på jobbet och inte sno med sig saker. Att de ska inte förolämpa varandra. Han pratar om hur de ska vara gentemot varandra i familjen, runt köksbordet. Hur barn och föräldrar ska förhålla sig till varandra. Man och hustru, syskon. Han pratar om förhållandet mellan anställda och arbetsgivare, kan man säga. Alltså väldigt, väldigt vardagliga ting. Väldigt, väldigt basala, banala saker. Och det är det som han fäster vikten vid. Han säger att det är här som striden avgörs. Det är inte uppe i de höga bönetornen. Utan det är livet som vi lever varje dag i våra liv. Sättet som jag talar med mina närmaste. Det är liksom hur jag förhåller mig till sanningen, hur jag förhåller mig till hederlighet och så vidare. Och godhet. Därför att han säger att det ni ska göra, Han pratar om att ni är ljusets barn. Och så säger han att ljuset bär frukt där det finns godhet, där det finns rättfärdighet och sanning. Och i det här så finns det en uppmaning där han säger att håll er borta ifrån allt det där. Jag kan till och med läsa det så att jag inte citerar fel. I kapitel 5 så 5 vers 11. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Och därför heter det, vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Det här är inte en uppmaning som han har att springa runt med ficklampa i dunkla skuggor eller att vara den som spionerar på sina grannar och påpekar allt som de gör fel. Utan det resonemanget som han för är att leva på ett sätt som odlar ljusets frukt. Att göra sitt liv till en trädgård där ljusets frukt kan gro. Och de gror överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och egentligen så sammanfattas allt det som han uppmanar församlingen att göra i de här sakerna. Att leva i kärlek och godhet gentemot varandra. Att vara hederlig och rättfärdig. Att leva i sanningen. Därför att ljuset avslöjar mörkret. Jag lämnade under en tid i ungdomen församlingen och lärde känna ett annat gäng. Bland annat ett gäng som jag spelade mycket musik med. Och jag blev ganska... Jag tog ganska illa vid mig av de här killarna. Därför att det var några av de mest godhjärtade människor jag har träffat. Det var människor som kunde ställa upp i alla lägen och som alltid fanns där, som inte gjorde skillnad på folk. Och det här var verkligen inte några städade frikyrkoungdomar. Och det gjorde att jag tog ganska illa vid mig av det. Därför jag kände att här har jag mycket att lära. Jag kände att mycket av min själviskhet och andra saker blev avslöjade i mötet med deras godhet. Och så kände jag lite beklämmande. Det är vi som borde vara där. Men vi är ofta duktigare på att göra åt det andra hållet. Att peka ut det som är fel hos andra istället för att leva på ett sätt som gör att ljusets frukt strålar om oss. Så mycket att när människor kommer i kontakt med oss så känner man att åh, det livet vill jag ha. Det finns mycket att säga om det helgade vardagslivet som grogrunden för andens frukt och så vidare. Men jag tror att vi ska inte gå så mycket längre än så. Det som Paulus gör när han skriver till den här församlingen som brottas med splittringen och som lever i rädsla för det andliga betrycket omkring dem är först och främst bön om att de ska få insikt och kunskap om det som är sant. Därför att han vet att det handlar inte så mycket om avancerade bönestrategier. Inte ett ont till den som tror att det är en god väg att gå. Ber du så ber du, det är gott, men det är liksom inte det som Paulus sätter fingret på här, utan man kan säga så här, om man tar sista bilden. Det han försöker föra fram genom sin bön och genom det mesta i Efesierbrevet är, just i det här fallet, är att en kyrka som vet att de är renade och enade i Kristus, som praktiserar sanning och uppriktig kärlek i vardagen, är en kyrka som ondskan inte rår på. Det är en kyrka som ondskan inte rår på. Om jag vet att jag är renad, om vi vet att vi är renade och enade i Kristus och vi lever ett helgat liv i vardagen som motsvarar det som vi vet, så kommer ondskan inte kunna rå på oss. Därför att den väldiga kraft som uppväckte Kristus ifrån de döda, som satte honom på Guds högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, han som gav honom namnet över alla namn, som lade allt under hans fötter, den kraften är verksam i oss. Men vi behöver påminna oss om det ibland. Vi behöver återvända till det. Vi behöver komma ihåg att även idag behöver jag äta min frukost. Istället för att stirra på hindret som jag ska undvika, så får jag fästa blicken på Kristus återigen och se att han har vunnit en seger som ingenting kan ta ifrån oss. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i nåd idag. För att vi får finnas inför ditt ansikte utan rädsla, utan skam. Vi tackar dig för att du med ditt blod har öppnat dörren för oss. Att leva som dina barn i ljuset av din härlighet som lever i oss. Att vi har fått den heliga ande som en borgen för vårt arv. Och vi ber nu, Herre, att det som Paulus ville påminna sina läsare om, att det får bli verklighet också i våra liv. Att du ska öppna våra inre ögon så att vi ser vilket hopp vi har i dig. Vilket härligt arv som finns förborgat för oss i himlen. Att vi får se att vi är renade och enade i dig. Att du som är huvudet över allting också är huvudet för din kyrka. Och vi ber att du ska forma oss. Vi kommer till dig i ödmjukhet med en bön om att du ska göra oss till det som vi behöver vara. Att du ska ge oss längtan att få låta din frukt mogna i våra liv. Vi ber att du ska rena våra hjärtan och grogrunden. Fyll oss med kärlek. Fyll oss med tålamod. Och hjälp oss att med fridens band binda samman och bevara den andliga enheten. För ditt namns skull. För världens skull. Och för vår skull. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss varje dag som vi får leva på din jord. Låt oss göra det till din ära. Låt oss göra det i din nåd, i tacksamhet och åkallan och bön. I Jesu namn. Amen.